Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Inte någon fattar hur det var på 60-talet. Det var totalt stillastående samhälle. Inte en kvinna i televisionen. Men det var verkligen ett gubbsamhälle.
Du talar med värme än idag.
Ja, det gör vi. Hon är inte klok, men, men hon var enastående.
Det är inte min olyckliga barndom som gör att jag är så intresserad av barnets konst. När jag framhåller barnets position och perspektiv så är det för att det är en rättvisefråga. Jag kan inte tala jag här. Jag ser bara en varg som springer genom 3 decennier med en speed som jag knappast kan följa idag. Jag är en coyote. Jag tycker de där gamla uttrycken, rättvisa, inte bli kedjad vid spisen, allt det där duger. Rättvisa är det bästa ord man har.
Susanne Austen har levt med teater i hela sitt liv och särskilt då med fokus på barn och unga. Det stora genombrottet var feministföreställningen Jösses flickor för 47 år sedan. Men hur nära var befrielsen egentligen? Hon beskriver sig själv som en varghona och coronaviruset som en dödsgudinna. Men nu kommer det sig att teaterfolk nästan alltid tycks vara en del av den politiska vänstern? Hon föddes året före andra världskrigets slut. Efter en minst sagt kaotisk barndom fick hon tidigt klara sig själv och teatern blev snart hennes hem. Och det har hon varit i mer än 50 år nu. Och härom veckan kom hon med sin självbiografi. Titeln, Vem tror hon att hon är? Susanne Austen. Välkommen till fredagsintervjun.
Ja, tack.
Susanne Austen, du har alltså skrivit en bok som har ungefär samma frågeställning som jag har i den här intervjun. Hur gör du för att ta reda på vem du tror att du är?
Jag kan kanske få svara på några av dina lite mer mytologiserande inslag i presentationen.
Du vill börja med det.
Okej. Alltså, om vi börjar med titeln så är den ju rätt så humoristisk. Tänkt faktiskt. Jag skrattade flera gånger och var väldigt nöjd med den när jag kom på den. Tyckte att den var fräck, särskilt med frågetecknet. Men det är ju en filosofisk diskussion. Vem är man och under vilka epoker formar man sitt liv? Men sen är det där med att fokuset barn och ungdom, ja, det framhålls ju det som en slags godhet åt mig. Men mitt fokus har varit konst och bland annat för barn som en rättvisefråga. Men jag har sysslat väldigt mycket med film och teater för vuxna. För det är ju de som kan påverka någonting. Så att när jag framhåller barnets position och perspektiv så är det för att det är en rättvisefråga att när vi börja vårt liv, är vi så mottagliga? Det skulle betyda så mycket om vi mötte det som jag har mött. Gratis barnteater, bibliotek, skolor som sysslar med konst. Om man fick vara med om det så skulle mycket hända. Och det hände mig. Så det är inte min olyckliga barndom som gör att jag är så intresserad av barnets konst. Och sen är det
men just det sa inte jag heller.
Nej, det vet jag. Men jag tycker jag passar på och
en annan myt som nu är spridd.
Jag vill liksom få bort den här patetiken kring att ett väldigt rotigt och svårt start. Och sen är det där att hamna i vänstern. Ja, men du vet att mina föräldrar var ju antifascister. Min pappa var motståndsman. Det vill säga han riskerade livet för att opponera mot nazister. Och min mamma var, vad ska man säga, en slags sosse. Hon skrev i arbetarpressen och hon var ju borgare från början, men hon tog ställning där. Men det här var inga glödande revolutionärer som tyckte att man skulle spetsa borgarna på pålar, utan det här var reformtänkande människor, men antifascister.
Nu föregriper du väldigt mycket intervjun, men det får de nu vill. Men nu säger jag som Anders Holmberg, ja, men det var inte det jag frågade.
All right, har jag blivit politiker nu?
Hur gör du för att förstå dig själv? För det låter som att den här boken är lite av en... Att du arkeologiskt nästan gräver i din egen historia för att förstå dig.
Jag har ju gått i den klassiska analysen, det vill säga att jag har gått till en person som är läkare och pratar varje dag om med fria associationer. Så jag har fått hjälp av att bearbeta mitt förflutna, att min mamma var psykotisk, att det har förvirrat mig som barn. Och sen har jag ju gillat allt från teach in i Lunda akademisk, man talade 5 timmar om Vietnamkriget, eller jag har plockat in forskare till min teater, sociologer, idéhistoriker. Jag gillar att bena ut och forska, och ofta har jag faktiskt sagt, om jag tror rätt i journalistiska sammanhang, att jag skulle gärna ha varit journalist. Alltså research och berättelse har varit jätteviktigt. Och då klart att det gäller mig själv. När vi gör pjäser, vi tar en klassisk iscensättning, en skådespelare ska göra en roll, då tar han ju reda på hemskt mycket för att kunna dels se vad rör det mig och vad har jag för egna erfarenheter. Ibland har man inga. Man har aldrig varit med det. Man har aldrig dödat barn. Man ska ändå göra rollen. Men det finns ju väldigt mycket mer man kan ta reda på. Så jag har tagit reda på... det finns ju ett ord som är så väldigt vanligt förekommande, och det är sanning. Du ska tala sanning. Det lärde jag mig som barn. De vuxna ljög alltid. Men du ska tala sanning. Men på teatern gäller det också konstens sanning. Alltså du ska ta reda på vad som är sant. Och det innebär inte att man ska predika. Det innebär att man ska visa olika sidor. Och ska vi vara riktigt snitsiga så måste man hänvisa till Brecht, den gamla tyska kommunisten och enastående pjäsförfattaren. Han tyckte att man skulle vara dialektisk. Så fort man har sagt en sak så ska man se en helt annan sida. För det är det som är sanningen om en människa.
Du skriver i boken på ett ställe att du har en primitiv tillit till sanningen. Ja. Och jag fick intrycket att det handlar både om privatlivet och yrkeslivet. Till exempel så säger du som ung till den man som du då är med: jag har legat med en annan.
Ja.
Till exempel. Det var ju sant, det tyckte du att du skulle säga. Och sen
jag
blev
var
det...
upplärd att tala sanning. Det kanske inte alltid är klokt, men det är snabbaste vägen till riktiga handlingar, det tror jag. Men när det gäller... barns upplevelse av sanning, när de får se en sanningsenlig berättelse, om vi säger så, då kan du se på deras kroppar och hela deras sätt att svara på en föreställning att de blir så lättade. För att det är så mycket lögner och kaos och rörigt kring ett barn. Så det finns ju en gestaltad sanning, den är mer komplex då. Nu vrider jag på begreppen. Och sen är det det här att vara sanningsenlig i relation. Jag tror att man kommer snabbare fram till om man ska stanna ihop eller inte. Bara man kan säga vad man behöver. Det kan inte människor. Det kunde inte jag. Jag kunde kanske säga vad jag hade gjort, men jag kunde inte säga vad jag behövde. Det tog ju så otroligt lång tid att finna den här Susanne i alla formationer och alla önskningar om att vara kvinna på rätt sätt och hit och dit. Det tog ju väldigt lång tid.
I en stor del av boken beskriver du om dig själv som en varg, eller fröken varg, eller coyote. Hur blev det där förknippat med dig?
Det var när jag skulle skriva Mittenpartiet, som ju är mitt stora yrkesintensiva liv, där jag både är mamma och försöker leva i olika relationer och bilda en teater och ta hand om alla skådespelare och göra pjäser och filmer, allting. Då känner jag att jag kan inte tala jag här. Jag sprängs. Jag ser bara en varg som springer genom 3 decennier med en speed som jag knappast kan följa idag. Så att jag tänker, jag följer det litterära spåret. Jag är en coyote. Alltså, coyoten. Och sen tyckte jag att det var viktigt att jag i första delen är ett jag. I andra delen är absolut en hon. Jag var så identifierad också med mitt uppdrag att vara kvinna och roll och sådär. Och sen upptäckte jag när jag skrev det där att jag var knappast liksom närvarande i de här decennierna. Och sen kommer det nästa upptäckt. Det där kanske är självpåtagen skuld. Man är inte en bra mamma. Ja, men det kanske jag var. Fast jag var otillräcklig. Ja, men vem är inte det? Och så vidare. Så skalar jag av det där och jag lägger in brev med ett jag i. Då ser jag, det där var väl jättefina brev till min dotter när hon var i New York. Varför är man så hård mot sig själv? Och varför är alla de där kraven så rigida? Det var en upptäckt genom att jag skrev den i tredje person. Så själva skrivandet är ju också en undersökning.
Mm, men coyote-identiteten, den var då när det var, hände som mest i ditt liv. Nu ja. Så är det, har du en annan grundkänsla för...
Nej, nu är den mera, det är lite varglikt med silverhår sådär. Jag kan ju tycka också att min långa näsa och mina stora öron och sådant.
Är du coyote emeritus?
Coyote emeritus.
Men du, varför skriver man en självbiografi? Vad är det som talar för att man ska göra det, och finns det något som talar emot?
Skulle jag säga, som de säger ibland, bra fråga. Men jag hade ingen lust att göra det här, jag har fått frågan. Och jag har ju också haft en tvist, kan man säga, med ett förlag som ville ha en mera kronologisk verksamhetsberättelse. Men jag löste det genom att lyfta ut allt vad jag har gjort och lägga det i en tidslinje och säga, det där gjorde jag medan jag levde. Och så har jag försökt koncentrera mig på hur det var mitt liv då. Så det blir ingen redovisningsplikt mot allt vad jag faktiskt gjorde, som är värt väldigt mycket för mig.
Men så det är lite av en teaterpjäs. Du har gjort om ditt liv som om det var en teaterpjäs med regianvisningar. Aa. Och lite diskussioner med en dramaturg och sådär.
Ja, jag tyckte att det var roligt och viktigt att kunna använda någonting som är så lustbetonat för mig, som min kärlek till teatern.
En rak berättelse, så här så började mitt liv och så här fortsatte det och så vidare. Det hade inte passat.
Det kan inte jag. Jag beundrar väldigt många författare. Jag drar inte alla dem nu. Men jag läser ju kolossalt mycket och tänker, så där kan inte jag skriva. Jag kan bara skriva det här när jag är i fiction. För allt det här är också fiction. Inte ett ord är sant om man med det menar rakt av. Det är ju gestaltning av saker. Jag kanske skriver brunt när det var grått. Jag kanske skriver juni när det var juli.
Alltså... Men det är inte en postmodern sätt att se på verkligheten, va? Att det inte skulle finnas någon sanning utan att alla har sin. Det är inte...
Nej,
det som
jag menar
du är ute efter.
Vi måste respektera, vi som nu lever i berättelsernas tid, att allt är berättelse. Och nästa gång jag berättar mitt liv på 77 år i någon form, så ser det helt annorlunda ut.
Men har du försökt att komma nära sanningen?
Ja.
Vi ska komma till uppväxten och hur det var att ha en mamma som lider av psykisk sjukdom. Men också betydelsen av en stora syster mitt i all oro, under alla uppträden och uppbrott. Men jag vill att vi först går tillbaka till året 1974.
Jesus flickor, Jesus fruar, mörkermännen står och bypar när den gifta kvinnan tar ett jobb. Riksdagen tystar alla skriken när vi jagas från fabriken för att skyla över depressionen. Vi måste möta den svåra reaktionen, hävda rätten till en lön fast vi är av kvinnligt kön, hävda rätten till vår kropp fast vi inte har någon snopp.
Susanne Osten, det var du och Margareta Garpe som skrev feministpjäsen Jösses flickor, befrielsen är nära. 17 föreställningar var planerade. Det blev 140. 40, närmare 100 000 personer såg pjäsen, som ju var en musikal. Och musiken skrevs av Gunnar Edander. Vad minns du av arbetet med pjäsen?
Jag minns att alla de här kvinnorna som jag hade med i pjäsen var väldigt ovana att jobba tillsammans på någonting som vi döpte till en kvinnopjäs. Vi var väldigt ovana att gestalta vår egen historia. Det fanns ingenting. Det fanns ingen pjäs om en kvinnopolitisk förening och ett kollektiv kvinnor. Och vi ville också vara sanna där då, att de också var fåfänga eller hade problem hemma eller var kära i en fel slags kille. Det fanns vi ville täcka in hur det är, men det viktigaste var att kvinnor kunde samarbeta. Och frågan var, kunde skådespelarna samarbeta? Jag införde faktiskt gruppsamtal med psykolog, för att det var ibland så tufft att smälta ihop människor som historiskt sett hade varit ganska... aldrig blivit tillfrågade om roller utan bara placerats. Plötsligt var vi i en nyskriven pjäs. Det var helt nya arbetsformer. Så det var en underbart tuff tid. Men jag tyckte ett misstag var att inte inbjuda de fyra hyggliga männen.
Ja, vi ska komma till det. Men du, det du säger att det blev trassligt för att alla dessa kvinnor inte var vana vid eller inriktade på samarbete till att börja med.
Mm.
Och vad kan det bero på?
Det beror på att vi alla är fostrade under en patriarkal struktur. Alltså vi väntar på en manlig ledare, han ska lösa det här. Och nästan alla teaterchefer har varit manliga. Och är de inte manliga så styr de manligt i en hierarki. Så patriarkatet och strukturen på vårt liv, det är så vi är uppvuxna. Och en ung kvinnlig regissör och en ny text, det har inte alls samma auktoritet som en känd klassisk text och en känd manlig regissör.
Det kan inte vara något ärftligt, menar du, utan det var absolut strukturen.
Det är absolut
och
strukturen.
Könsmaktsordningen som...
Ja då, jag är säker.
Du var också medlem av grupp 8. Du var aktiv där, grupp 8.
Ja, jag var med och startade.
Den här, som ju är var en socialistisk, feministisk, stark, agiterande rörelse som startade 68 väl?
Ja, den började faktiskt vid universitetet. Man studerade litteratur och det var där det började. Och sen så var jag med att ta ut den i offentligheten 71.
Ja, 8 kvinnor startade den där av namnet. Men den här sammantvinningen mellan politik och teaterkonst som det blev ju också i den här pjäsen. Hur bra teater blir det när det politiska budskapet är så starkt?
Jag tycker när jag hör den där texten att det blev jättebra. Så himla bra research. Vi satt på arbetarrörelsens arkiv och sen intervjuade vi alla kvinnors, alltså oavsett politiska bakgrunder, för att se var var kvinnorfrågan från 21, alltså när vi fick rösträtt och 24. Var var vi då? Och sen så gjorde vi en fresk över andra världskriget och jag tycker att vi gjorde en fantastisk research och att det var välskrivna sångtexter som sammanfattade kunskapsläget. Varför kvinnor plötsligt blev attraktiva, även vi nu på 70-talet blev attraktiva som kvinnokraft. Vi genomförde någonting som är kvar. Intresse för daghem och småbarn, det är daghemsfrågan, och fri abort och särbeskattning så att vi inte längre behövde ihop beskattas med vår äkta hälft, så att säga. Det är väl det som är kvar. Men vår analys var väl det att vänsterns män var helt ointresserade av kvinnofrågan. De tyckte att det där ordnar sig om det blir revolution. Något sånt dumt tjafs trodde vi inte. Vi trodde att den måste ordnas, men vi måste förstå vårt samhälle för att se vilka krafter som är för en sån förändring. Mm.
Men du beskriver att du och Margareta Garpe alltså satt på arkiv och läste om historien på de som jobbade med rösträtt och sånt, 10-talet, 20-talet, och att ni intervjuade en massa kvinnor. Det låter som att det är enorma operationer, som att ni hade verkligen tid och pengar att kunna jobba månader med bara att samla in uppgifter.
Det var någon som frågade mig, hur lång tid hade ni på er? Ja, men vi hade väl kanske ett par månader på oss att göra det där.
Alltså inte mer?
Nej, det var väl vanlig pjäsarvård vi fick, och det var inte så högt på den tiden som det har blivit. Jag tror att vi jobbade under mycket små omständigheter, men sen när vi regisserade och repeterade pjäsen så hade vi väl månadslön. Och den var väl låg. Den var som en sjukvårdsbiträde. Det var en kommunal teater. Jag tror att jag hade 21 000 kronor. När jag avgick eller började förhandla med en annan chef så hade jag väl bara 23 000 kronor. Det var väldigt låga löner då.
Nu ska vi komma till de här männen, för att alla tunga roller i Jösses flickor, Befrielsen är nära, spelas ju av kvinnor. Ja. 13 kvinnoroller var det då. Ja. Och så fanns det då fyra män som hade någon slags läktarroll där. De satt i en soffa, de här männen, som en slags panel.
Ja, folk garvade åt dem.
Det var väl inte så att säga de intressantaste rollerna kanske. Gav ni igen för gammal ostar kanske. Men vad ville ni med de här männen? Vad hade de för uppgift?
Det skulle vi visa. Jag tänkte ju, vi hade sett amerikanska uppsättningar och engelska uppsättningar när man på den tiden bara uteslöt män. Och jag tänkte att vi kan väl göra vår teater själva. Det var synd, för då tog man bort själva bettet i kvinnokampen, erotiken som alltid finns mellan kvinnor och män. Och så tog man också bort det verkliga motståndet. Så jag frågade fyra eminenta skådespelare då, vill ni sitta på en bänk och bli kanske skrattade åt och ingå i vår pjäs? Och de sa väldigt bussigt och farbrorligt att det har vi ingenting emot.
Du beskrev det på det viset alltså?
Ja, visst. Jag förstod att det skulle bli fniss och skratt åt dem. Ja. Men det där tog dem. Att den spelade månad ut och månad in. Ett par av de där rollerna var lite mera utstofferade och hade mera kött på benen. Men det tog dem att de satt på bänken och blev utskrattade.
Ja, men jag har ju läst att de tröttnade efter ett tag och faktiskt började att bete sig lite nedlåtande.
Ja, de kallade pjäsen för Jösses fittor och sådär. Ja.
I föreställningen, alltså var det här någonting som publiken nåddes av att de satt där bakom kulisserna?
Motstånd och ironiska pikar, och ensemblen har ju ett liv bakom scenen också, byter kläder och retar sig på varandra.
Så det där skulle du inte ha gjort om på samma sätt idag då?
Idag skulle de ha varit med och få säga att vi känner oss fåniga när vi sitter på bänken här. Så man får säga att det är den roll vi har haft i teatern. Kvinnor har ju bara spelat hora, mamma och Madonna. Nu är vi en politisk förening och ni får stödja det, eller också får ni kliva av.
Låtarna från pjäsen, heter det låtarna? Ja, ja. Sångarna, visorna. Ja. Musiken, melodierna har blivit ikoniska, inte minst den här. Men musiken som har blivit klassisk är skriven av en man. Var det ett problem, tyckte ni då?
Aldrig ett problem, eftersom det är ofta samarbete när man skriver. Och den här lätta, drivande marschtakten, överhuvudtaget den förra rappen som du spelade. Jag känner igen min egen rytm och mina egna önskemål i det. Så att det var ett samarbete. Det är jättebra musik som Gunnar har skrivit.
Gunnar Dander, som du jobbade med redan på 60-talet.
Redan i fickteater. Vi gjorde gatuteater och vi gjorde alla möjliga genrer. Opera och, och vi spelade på egna instrument och vi sjöng. Och vi provade en massa olika stilar och här är det väldigt medvetet komponerad. Det är faktiskt en marsch det här. Det brukar vara sångbart.
De här åren med fickteatern, det måste ha gett väldigt mycket träning. Alltså, du var ganska erfaren när du så småningom kom till Stockholms stadsteater, eller hur?
Ja, det var jag faktiskt. Jag gjorde 40 produktioner i fickteatern. Det var ju korta produktioner, men det var ju massor av ämnen och det var ju över hela Sverige. Det var för vuxna och det var för barn. Det var i fängelser, det var på gator. Jag visst hade erfarenhet. Sen har jag gjort några stora klassiker också i Lunds studentteater och i Teater 23. Så att jag var en erfaren regissör och gjort en större produktion på Narr också. Så det var ju, jag var ingen duvunge. Så jag tog det där med stora scenen på allvar och var väl sur för att de bara sa 17 föreställningar. Men det blev mer.
Du var 30 då när pjäsen hade premiär. Mm. Och du var väldigt erfaren då. Det betyder väl att det gick ganska bra för dig i din teaterkarriär inledningsvis?
Ja, det kan man säga. Och sen tänkte jag väldigt mycket på vårt ämne där med kvinnorörelsen då och nu. Som vi pratade om att vi skulle komma att handla om lite, att det finns ju väl erotisk kraft i den här 30-årsåldern. Alltså, vi var väl skrämmande också, skrämmande framgångsrika, som donar fram här med våra krav och våra analyser. Och Det var, och vi hade ett högt tonläge också i, när vi var intervjuade och i debatter. För att man får nästan... Jag tror inte någon fattar hur det var på 60-talet. Det var totalt stillastående samhälle. Inte en kvinna i televisionen. Men det var verkligen ett, om vi får använda det där slitna uttrycket, gubbsamhälle. Mm. Mm. Det var det. Och kvinnor kände inte ens till sin egen historia. Och när vi bröt mark här så var det för att vi ville ta fram den historia vi ändå inte hade känt till när vi gick i skolan.
En ensam kvinna i barn. Med tusen systrar kan ställa krav. En ensam kvinna är bara en slav. Men tusen systrar kan ställa krav.
Nu är det 2021. För de flesta som är födda efter 1990 åtminstone så är väl förskola i alla kommuner och alla stadsdelar en självklarhet. Och att både kvinnor och män förvärvsarbetar är också naturligt för en stor majoritet. Men som sagt, 1968 då, när grupp 8 grundades, eller 74 när Jösses flickor började spelas, då var det ju ett annat läge. Kan berätta för dem som inte kan förstå hur annorlunda Sverige var då.
Ja, alltså bara själva rädslan för att bli med barn var ju överväldigande under min studenttid. Så då fick man åka till Polen och göra abort. Idag åker de polska kvinnorna hit och gör abort. Det är ju historiens ironi. De har fått tappat sin aborträtt. Och vi har vunnit vår. Mm. Så att det är ju ingenting som är beständigt, det visar historien. Sen var det också... Det var ett förakt mot kvinnor som inte... Det fanns huvudtaget inte en sån tanke på att ha en utbildning där man stimulerade kvinnor att bli regissörer eller konstnärliga ledare eller leda teatrar. Det var, allting var undantag. Och när jag vände mig om i mitt landskap och ville bli regissör så fanns det inga kvinnor att fråga, kan jag få stöd och här? Utan det var något som jag måste uppfinna, att försöka uppfinna ett kvinnligt ledarskap.
Men Viveka Bander var ju chef för Stadsteatern.
Och hon då var hade jag redan hållit på i 10 år, det får man tänka. Mm. Men hon var en visionär som både såg barnkulturen som någonting som man måste höja. Hon hade själv gjort det med Mumintrollen. Man får tänka att hon hade gjort ett avantgardprojekt med Tove Jansson. Det var ju inte den Mumin-värld vi känner till idag. Det där var ju troll på något nytt sätt. Poetiskt och nydanande. Så hon såg mina föreställningar där frigruppen drog fram och anställde mig. Det var absolut avgörande för att jag sen fick skapa en teater under hennes hägn då. Mm. Men om man tänker på 60-talets kvinnosituation. Man var sambeskattad. Äktenskapet var det enda sättet kanske att få flytta hemifrån. Samtidigt var man livrädd att bli med barn. Eftersom det skulle då ändra hela ens...
Då fick man bli hemmafru.
Då blev man hemmafru. Vem skulle ta hand om de barnen? Jag hade min egen mamma att se. Hon var ju en ensamstående journalist, filmkritiker. Och det fanns ett privat initiativ som tog hand om vissa barn. Men det hade mamma inte råd med. Utan hon hade ju den där lösningen att man hade billiga hembeträden som kom efter kriget från Norge och Tyskland. Och de gjorde några månaders arbete hemma och sen gick de vidare till nya grejer.
Men detta med kraven på daghem, ropen skalla, daghem åt alla, det kommer jag ihåg från 70-talet själv. Det var bland det viktigaste.
Det var bland
för
det viktigaste, och bra daghem åt alla. Det tycker jag är inte uppfyllt. Om vi går till vår tid nu, man kan säga att det var inte bättre förr, det är värre nu. Eller vad man ska säga, kraven växer. De här daghemmen som är ojämlika och inte tillräckligt bra, för det är för stora barngrupper och personalen protesterar och föräldrar protesterar. Så att det tycks som om vi har otroligt mycket av att komma ihåg att ingenting är givet. Och nu har vi abort, så att det är inte det som är det stora problemet, det är andra problem.
På den tiden så talade man inte så mycket om feminism egentligen. Och ordet jämställdhet var inte heller någonting som var det vanligaste 1974. Utan man talade om rättvisa och att kvinnor skulle få jobb och att de skulle inte bli fastlåsta vid spisen. Man skulle ha en tom livmoder. Man skulle se till att inte bli med barn, för att då gick allting åt pipan. Men orden var annorlunda. Varför talade man inte om feminism på den tiden?
Jo, vi gjorde det. Alltså, feminism för mig har alltid varit positivt. Det har varit laddat med de här begreppen som du säger. Men de här vanliga...
Kvinnosakskvinnor sa man på den tiden.
Ja, men alltså feminism är ju någonting som vi har tagit över från den amerikanska frihetsrörelsen. Där man kvinnor slöt sig samman och pratade om sina privata problem och upptäckte att det var ganska likt och de kände igen dem. Alltså blev det ett politiskt ställningstagande. Och det är ingen slump, det är därför vi talar så mycket om strukturen på samhället. Att om så många kvinnor hade så mycket gemensamma problem som de trodde var mitt eget privata... Mm. Då måste vi lyfta det till en politisk fråga i samhället. Det är feminism. Men idag finns det manliga feminister. Bra manliga feminister och manlig teori om feminism. Idag finns det forskarläge som är annorlunda. Men jag tycker de där gamla uttrycken, rättvisa, inte bli kedjad vid spisen, allt det där duger. Det är bra ord. Rättvisa är det bästa ord man har.
Du var inne på det förut, men nu vill jag höra lite mer om det. Hur självklart var det för dig att bli en del av vänstern?
Nej, jag trivdes inte i det dogmatiska vänstern. Och jag tänker inte alls göra något knäfall eller avfall eller någonting. Men jag trivdes inte i dogmatiken. Det passar inte en konstnär. Vi har inte partibok. Vi har människogestaltning, det är vad vi ska göra. Så jag drog mig tillbaka till kvinnokultur. När vi hade gjort de här föreställningarna så donerade vi pengar för de här skivorna. Det är väldigt 70-tal att vi avstod från våra pengar. Och donerade dem till kvinnokultur där kvinnor kunde söka projekt som de var viktiga. Och där hade vi högt i tak och där var bland annat Sonja Åkesson invald och så vidare. Vi ville ha ett ställe där det var skapandet med ett kvinnoperspektiv som vi uppmuntrade. Och jag hade skådespelare som ibland inte kunde säga vissa repliker för att det skulle inte deras partitillhörighet till. Och jag bara skrattade åt sånt.
Vad kunde det ha varit för sånt?
Ja, sånt så säger inte en arbetare. Eller det löjligaste av allt som jag tror jag med i min bok. Att Lena Söderblom som spelade en kvinna i en pjäs som heter Kärleksföreställningen som handlar om porr och om kärleksdrömmar. Då kunde man få höra från... aktivister då, att så där ser inte en arbetarkvinna ut. Hon har inte eyeliner. Då måste jag ju skratta. För nu måste jag berätta att på 60-talet så rymdes sminkdisken Åhléns. Det var väl bara en liten hörna, knappt en meter stor. Idag är ju hela undervåningen på Åhléns ett sminkparadis då för vissa. Men sminkandet och förskönandet och förhärligandet av det kvinnliga och även män som sminkar sig, det var något vi inte kunde föreställa oss på 70-talet, för vi tänkte att det där behöver vi inte.
Men du var ju aktiv i grupp 8, det var ju helt klart en vänsterrörelse.
Vi gjorde en analys om arbetaren som under arbetaren ligger kvinnan, arbetarkvinnan. För hemarbetet är aldrig betalt och alltid evigt. Så är arbetaren utsugen så är hemmafrun dubbelt utsugen.
Men kunde inte en del av kvinnokampen på 70-talet ha skett också med inslag från borgerligt sinnade?
Absolut.
Men de kan väl inte ha känt sig särskilt inbjudna?
Nej då, men i salongen var alla eniga. pjäsen visar ju hur olika åsikter vi kan ha på lösningarna av samhället. Och det är ju det som, det fanns en slags humor i hela den här föreningen. Jag måste säga att jag älskar de där kvinnorna i föreningen som är fiktiva gestalter av både borgerliga, vänster och kommunister och centerpartistiska socialdemokratiska åsikter förklädda till människor. Mm. Och de var ju också beroende av sina karlar och vad de tyckte var bra lösningar. Vi är aldrig oberoende i en diskussion. Var tar vi våra idéer ifrån? Så den rena kvinnosaken eller något sånt där, det finns väl inte. Men idén med...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Kvinnoföreningen var att på ett ställe kunna diskutera aktioner som gynnade kvinnor och som tog fram den här saken några steg. Och det skedde också dumheter, det gör det i alla rörelser. Det visade vi.
Går det att säga nu vad ni åstadkom med den här pjäsen? Alltså i samhällsutvecklingen som du kan koppla till det som ni la grunden för?
Margareta och jag försökte ju se vart den här saken tog vägen. Det blev väldigt, väldigt tyst på 80-talet. Mycket breda axlar och jappis och axie och sådär.
Axel var där.
Ja, ska vi stryka sträck över 80-talet? Men vi gjorde faktiskt ett span på 80-talet att kvinnosakerna hade gått in i fackföreningsrörelsen och strejker började utbryta när Sverige la ner sin textilindustri. Så vi gjorde en stor pjäs som heter Fabriksflickorna, där vi turnerade över hela landet, framförallt på strejkorterna då, i Umeå, Sundsvall och vi var i Norrköping och Borås, textilorterna, och vi spelade också i Stockholm. Och det var väldigt intressant för att fackföreningsrörelsen hade tagit upp kvinnofrågan och kvinnorna hade tagit till sig en slags frihetskamp.
Från pjäsen så sjunger kvinnorna så här: en dag ska barnen säga tack mödrar, det gjorde ni bra. Nu har det gått nästan 50 år. Finns det anledning för folk att tacka?
För det dagens döttrar? Finns det anledning för folk att tacka? Jag blir lite rörd när jag sjunger den där versen ibland, eller när någon sjunger den i något sammanhang. Jag kan också ironiskt säga det borde de ha gjort. Tackat för det ena och andra. Det har de väl inte gjort. Inte alla barn i alla fall.
Men, ouppfostrade.
Ja, ouppfostrade. De går vidare till sin framtid. Nej, jag tycker vi borde vara öppna för historien. Vi var ju väldigt historielösa när vi började vår undersökning av kvinnokampen. Och vi erkände att vi hade missat massor. Jag minns att jag satt och var arg när jag såg en väldigt bra film om suffragetter. Varför? Det är ju så spännande historia. Varför fick vi inte reda på det här i historien? Varför visste vi ingenting om Mary Wollstonecraft? En kvinna som inte gifter sig, får barn med den hon älskar och skriver rafflande böcker och gör besök i Sverige på 1700-talet, inspirerad av franska revolutionen. Det finns så väldigt mycket vi inte känner till. Så att jag tycker nog att historiemedvetande är viktigt för en humanistisk utveckling och att vi gjorde vår del av det jobbet.
Mm. Ni gick åtminstone 50 år tillbaka i tiden i pjäsen eftersom det är flera olika decennier.
Ja, det gjorde vi.
Susanne Åsten, självbiografin. Tre akter om ditt liv. Akterna benämnda frihet, jämlikhet och broderskap. Dina första år skildras under rubriken frihet. Hur fri var du under dina första 15 år?
Inte alls, skulle jag säga. Men man fick smaka på friheten i leken. Och den som mötte mig i barndomen var ju min syster. Hon var 8 år äldre, så hon kunde ju förklara världen och hur den hängde ihop. Och jag fick ju väldigt mycket av henne. Men friheten var väl i konsten, i teatern, i musiken, i spel vi gjorde i skolan, i roliga erfarenheter vi hade, bästiskapet. Alltså det finns massa liv. Men frihet, det visste man ju att det kommer en dag när jag ska leva mitt liv. Och det vet vi ju från vi föds, att en dag ska jag bestämma själv.
Men du, din syster Pia Bäckström kallas för Daphne i biografin. Hur fick hon det namnet?
Alltså vår mor och hennes far då, för vi är halvsystrar, måste ju ha haft en litterär smak. Det var så att han var översättare av både Odysseen och Iliaden. Han var alltså grek. Gammal grekisk översättare. Så att han, Daphne är ju den där nympen som springer in i ett träd för att undkomma Zeus som alltid skulle sätta på alla han såg, alla nymfer, alla gudinnor. Så hon är mytologisk på det sättet. Daphne Barbara fick hon heta och jag fick namnet Carlotta Susanne. Och mamma läste romaner Barbara, vad kan det vara? Kan vara en amerikansk filmstjärna. Och Carlotta och Susanne, det tror jag var konstruktioner från en... Det har jag hört, det är familjemyten, men en cirkusdansös som hängde i kupolen, Carlotta.
I tänderna.
Och hon föll ner en gång när hon hade fått reda på att mannen hade varit otrogen. Men hon byggde upp sig igen och fortsatte hänga i tänderna. Och Susanne var en fransk advokat.
För du kallas inte Susanne i början, dina första år, utan då var det Carlotta och Tottan och såna saker.
Ja, alltså jag tycker själv att det är det mest självständiga jag har gjort som barn, är att säga nej, jag ska inte låta dem reta mig för mitt förnamn här. Det kan bli missuppfattat. Jag tar det här lite mer neutrala Susanne. Och så byter jag namn i första klass. Det är ett medvetet steg på... Jag måste förhandla med yttervärlden. De kan bli tuffa annars.
Din mor Gerd, som vi har nämnt här, hon var alltså journalist, skrev filmkritik och flera böcker. Och hon har också regisserat ett par filmer. Mm. Men hur ser du på din mor och vad hon har betytt för dig?
Jag funderar på vår syn på psykos och sjukdom. Därför att hennes sista artikel är skriven så sent. Det var en understräckare. Det är en stor, stor historia man skriver i Svenska Dagbladet. Mm. Om Porgy and Bess, musikalhistorien i amerikansk film. Den skriver hon 23 augusti 1960. Då vet jag att hon har varit sjuk, försvunnen, efterlyst. Sagt konstiga saker som finns i manualerna som jag citerar där. Och så lyckas hon ändå skriva den där sammanfattande bra artikeln. Hur märklig är inte en människa? Så att hon fortsätter att växa i mina efterforskningar på något vis. Sen försvann hon ju in på mentalsjukhus. Och jag lärde ju känna henne igen efter den här sommaren. Och jag fann henne och det började en sjukdomshistoria som var kanske också... gick värre än vad den skulle göra idag med de nya moderna medicinerna, med de nya moderna tankarna om psykos och schizofreni.
Mm. Det tycks ju ha rått total oordning i hemmet, som jag tolkar både det som står i din biografi och det du har sagt tidigare. Ofta var det bara du och din mor, för din syster var ju 8 år äldre och var ibland inte alls på plats då. Och ni var fattiga, det var skralt med mat ibland, och kläder funkar inte heller. Det var smuts och armod verkar ha präglat din barndom. Plus då de psykiska problemen hos mamma. Men, eller var det inte så?
Jo, jag har ju framställt det så och upplevt det så också. Men det var inte det som blev kvar. Och sen när jag gestaltade det, verkligen satte det på scenen med tomburkar och tidningshögar och allting, så visade det sig att barnpubliken, alltså de små barnen, älskade den där miljön. Och det gjorde ju inte jag. Alltså jag kunde ju notera förfallet. Och den där luktar ju inte, teatermiljön luktar ju inte. Men det var någonting i kaos som gjorde att barnpubliken svarade upp mot att det var inte bara dåligt. Det fanns ju naturligtvis, hon höll ju inte hela tiden på och jagade mig med meningslösa saker. Och jag var inte tvungen att göra en massa saker. Jag fick utveckla lite egna idéer och jag fick leka med hennes grejer. Det fanns en frihet i själva leken där. Så att jag tänkte att det där fruktansvärt svåra som barn upplever, att alla andra har och jag har inte, det var jag med om, men inte på samma sätt som de här ungdomarna nu som snor klockor av varandra och iPhones och alltihopa. Och det ska vara rätt Adidas och det ska vara Nike och det ska vara märken. Jag vet att jag tyckte att det var pinsamt att ha Algots jeans när alla andra hade Levi's. Men mamma hade också det och jag var inte helt stängd för hennes resonemang att vi har inte råd. Och det här måste ju ha blivit mycket. Mycket, mycket svårare med det här stora varutillbudet som finns att se i filmer och allting. Och alla filmer är ju som rika.
Ja, men alltså en mamma som har psykoser och som har utbrott, hon har slagit henne några gånger, klarar inte av att ha ordning i hemmet och kläder och såna här saker, plus den här lynnigheten att man inte vet hur. Om, ibland var hon borta, helt enkelt försvann. Mm. Du beskriver inte det här som misär eller någonting som skadar.
I min film Flickan, mamman och demonerna så försöker jag beskriva ett barns oändliga kärlek till sin förälder. Där man är beredd att förlåta väldigt mycket. Och det tog mig 50 år innan jag började forska i vad innebar det här för mig. Vad tyckte jag om det här? Så nu när jag skriver om den här perioden så försöker jag tänka, det är en period av mitt liv som var så. Men jag gick ju vidare. Och vad hade jag fått då där att gå vidare med? Och jag hade ju fått några nycklar, de tog jag mig vidare. Till exempel föddes jag i ett kulturellt aktivt hem. Hon skrev ju, hon tyckte saker och hon ville saker.
Hon hamnar på skrivmaskinen där i rummet bredvid.
Hon hamnar på skrivmaskinen, hon har inte gett upp. Hon går på bio, hon säger konstiga saker, men hon gör saker. Och hon tror på någonting. Så det var väl en signal som jag försökte förmedla. Det andra var ju pinsamt och äckligt och sånt som man försökte glömma bort. Men vi visste ju väldigt lite om varandras hem och hur det var hemma hos folk. Mm. Jag sov ju över mycket hos barn som hade föräldrar som tillät det. Så jag förstod ju att man kunde ha det mycket bättre. Mm. Alltså med mera mat, regelbundet och sånt. Men
fick inte du problem som ledde till att du började bete dig på ett sätt som nej. Andra barn tyckte var underligt?
Nej. De tyckte kanske att jag var skitig eller sådär. Och då fick jag lära mig att bäst att tvätta håret lite oftare och så. Alltså jag tror att jag var extremt uppmärksam på vad gäller här. Och det har jag blivit. Och det har jag förvärvat.
Och du skildrar inte dig själv som ett offer. Det är alldeles uppenbart.
Absolut inte.
Och du skriver heller inte rakt ut någonstans att jag hade en plågsamt otrygg barndom.
Nej.
Men det hade du väl?
Det hade jag nog. Men ser man på hur jag tog mig vidare och med vilka nycklar måste man ju säga att det här är bara en passage, barndomen. Det är inte bara
en passage. Det finns väl inga viktigare år än de första
ja, men jag
sex.
Skulle vilja vända på patetiken här. För att om man tror att jag är att det är en tragisk och svår barndom som gör att jag är så engagerad i barn, så tror jag att det kan bli tvärtom. Att om det där hade fått dominera så kanske jag aldrig hade velat tala ett ord om någonting åt det hållet. Utan istället har jag ju ägnat en ganska stor del åt psykiatrin att förklara vad det innebär. Att man måste upplysa de här barnen att det inte är deras fel. Det är inte deras fel att föräldrarna är sjuka. Och att sjuka föräldrar kan bli friska. Så det finns, och vi lever barn på hoppet. Att jag trodde ju länge att mamma skulle börja skriva igen, att jag kunde lösa ut hennes halda-p från pantbanken och så skulle hon rattla igång igen. Det trodde jag på allvar väldigt länge. Och jag gav inte upp, jag bråkade mycket med henne och det tror jag man gör som en kärleksgärning. Man bråkar med sina föräldrar för man vill inte se att det lönar sig.
Men i din roll som teatermakare för barn så har du många gånger och även på film då beskrivit saker och ting som verkar väldigt skrämmande. Och du också fått kritik av vuxna för att säga att du skrämmer barnen när du gör på det här viset, när du sätter upp det här. Det har du uppenbarligen tyckt att antingen att du inte gör det eller att det är rätt att skrämmas ibland.
Snarare att det är rätt. Det är lite som Astrid Lindgren säger att ja, men visst är det läskigt. Men barnen vill ju inte att man ska sluta läsa. De vill att man ska läsa om det där igen. Det är ju så att sanningen här är ju... Jag brukar fråga, är det sant då? Och är det sant så kommer barnen till dig efter en sån berättelse och säger, ja, den där mamman är ungefär som min mamma. De menar ju inte de att mamman är psykotisk. De menar bara att i den värld vi är barn är det väldigt rörigt och svårt att få överblick. Och även om det är renare och finare i många hem än hemma hos oss. Det var ju rätt bohemiskt så att säga. Men å andra sidan fick jag ju ta in alla kamrater och leka med dem och så. I andra hem så var det ju förbud med det. Och så.
Ja, det var öppen dörr på det viset.
Ja, öppen dörr. Och sen var det jag som kanske valde sen att när det blev allt för problematiskt att jag inte tog in dem. Mm. Men vad jag menar är att det bohemiska, alltså att hon var annorlunda, det var också värderat av vissa barn som att mamma var tjusig och intressant och sådär.
Och hon jobbade framförallt?
Ja, hon jobbade. Hon kände kändisar.
Hon kände, skådespelare.
Hon hade träffat Ingrid Bergman. Mm. Och sådär. Mamma var ju väldigt hård mot mig och sa att känner du känt folk? Om jag frågade. Så att hon hade en moral där, etik, att man ska inte hålla på med kändisar. Och se vilken kändiskultur vi har fått. Och se vad hon hade haft mycket att...
Men vad känner du för henne idag? Hon dog 1974, ja. Samma år som Gösses flickor kom. Så att det har varit moderlös länge. Men vad känner du idag för henne?
Ja, men föräldrarna lämnar aldrig oss. Utan min syra och jag pratar fortfarande om detaljer. Och när jag hade skrivit hela boken så skrev min syra Daphne då i boken att... ja, men hon var ju rolig för att någon gång när jag inte fick någonting som jag bad om, då blev hon helt förstörd och ledsen och sa, menar du att jag inte hade gett dig det? Och jag förstod aldrig att det var det där du ville ha. Hon hade extrema krav på sig själv att ge oss allt vi önskade. Om vi inte sa det så kunde inte hon veta vad det var. Så att hon tillät min syster att börja på en teaterskola för att hon ville det när hon var 14 år. Det ville inte hennes pappa. Han ville att hon skulle gå färdigt gymnasiet. Det blev en strid. Allting vi önskade var väldigt viktigt för henne. På något djupare plan. Ville hon det? Och då blev jag påminnande om... Ja, just det. Ja.
Du talar med värme än idag.
Ja, det gör vi. Hon är inte klok, men... men hon var enastående. Och jag brukar göra workshops med skådespelare i alla länder har jag varit runt och gjort samma övning. Så vi kan säga att det är sant det jag säger. Och då ber de att komma ihåg någonting de beundrade från sin förälder. Och då brukar jag själv säga till exempel hur mamma rökte med sina rödlackerade naglar. Som jag faktiskt har själv nu, rödlackerade naglar, som du ser här glittrar. Och sen också skrämmande sidor. En förälder är ju allt. Till en början. Och sen växer vi upp. Och sen kommer en period när vi börjar, det säger en psykoanalytiker, jag gillar det, unbalance. Vi börjar bråka emot. Vi börjar, nej, jag gör inte det här längre. Det här är löjligt. Jag tar inte på mig de här grejerna. Jag går inte dit. Nej, jag tänker inte hänga med på det här släktkalaset. Jag stannar. Jag vill inte till sommarstugan. Mm. Allt det där är ju för att bringa våra föräldrar ur fattningen. För nu börjar vi... bli subjekt. Jag tror att det där är ungefär min egen utveckling. Bara det att jag var tvungen att rymma för att klara mig. Och det är klart att jag hade dåligt samvete länge för det. Fortfarande kanske. Inuti, för jag hade velat rädda min mamma. Hon var värd det. Tyckte jag. Och tycker jag.
En stor dramatiker som gick bort för snart ett år sedan är Lars Norén. Och ni hade ju ett samarbete för 40 år sedan, bland annat om i pjäsen En fruktansvärd lycka. Mm. Han skrev och du regisserade. Mm. Hur var det att arbeta med Lars Norén?
Och det var väldigt roligt. Han visste precis allting vad alla repliker betydde. Och jag kände att det var roligt att tala med en levande dramatiker. Det är alltid roligt. Om man jämför med Shakespeare, då kan man klippa som man vill. Men talar man med en levande dramatiker så har man stort ansvar. Så jag lärde honom kanske att hans text var mycket roligare än vad han visste om. Genom att vi ändrade och mixtrade lite med tempo, sättet att läsa texten. Så kunde han börja skratta åt sin egen text.
För första gången då?
Ja, det var första gången han hörde och så sa han nej. Och när jag sa du kan beskriva det här partiet så skulle jag då på ett ordrikt sätt säga varför inte det fungerade. Då kunde han säga, jag vill inte veta, jag går hem och skriver om. Och han skrev det roligare för han var också njöt av det här pingpong och rytmen. Och är en väldigt musikalisk dialog. Så det första arbetet var jättebra. Nästa arbete gick jag längre estetiskt sett. Jag bröt med den här naturalistiska, rekvisita, tyngda manuset och gjorde en helt annan, ganska symbolisk pjäs som handlar om psykos och kvinnor i ett rum och så. Han var väldigt fascinerad och vi gjorde samma arbetsprocess, men han var rädd när han inte kunde förankra det i en realism. Det var hans estetik, att det skulle vara väldigt, väldigt realistiskt. Och min estetik var... att man inte behöver vara så realistisk. Man kan vara drivare åt dans eller så vidare. Man kan driva åt andra håll. Så att jag undersökte kanske mer experimentellt än vad han då var beredd till. Sen utvecklade han egen regi och började experimentera. Så att han lärde sig massor av teatern.
Var det du som förlöste honom som regissör då? Han började som poet och dramatiker.
Det tror jag.
Samhällsutvecklingen de senaste åren i Sverige, hur det är för barn och unga idag? Hur tänker du på hur det ser ut i Sverige?
Jag tycker att det är värre än en skandal. Jag tycker det är... man kan ställa oss alla inför rätta för att vi inte har några visioner för ett samhälle där andra saker än de materiella gäller. Så vad ska de här stackars barnen ha? De måste ju ha ett inre att möta tomrummet med. I pandemin så har det slagit otroligt hårt mot barn och unga. De drabbas av depressioner och overklighetskänslor. Och jag har alltid tänkt att jag klarar mig så bra, trots att det var ganska tufft, för att jag hade så starka inre förebilder. Alltså jag hade både läsningen och lekarna, vi kan säga teatern då. Jag fick också gå på alla filmer jag ville. Jag kunde musicera med det jag hittade. Det var ju inte några, man gick inte några kurser, inga pianolektioner eller något sånt. Men i alla fall, jag gick en sån skola. Och att jag var full med inre bilder. Och det är det jag går på nu när jag är kritisk. Jag tycker det här är ett visionslöst samhälle. Det är bara att vi ska berika oss och köpa. Och så tittar vi på andra som har mycket mer. Alltså vår kreativa avundsjuka skapar att vi vill ha mera eller vackrare saker eller ouppnåeliga saker. Men det inre svälter i den här generationen. Och man kan ju se alla de här problemområdena med, jag vill inte ens säga ordet, skjutningarna. Att där har man plockat bort projekt som funkade väldigt bra. Ta ett projekt i Rinkeby. Det var ju ett karnevalsuppbyggande där och 12-åringarna sögs in att göra karnevalsdräkter och göra karneval. Vad är alla dessa verkligt skapande och meningsfulla sysselsättningar för alla de här ungarna i en halv vuxen ålder som söker identitet? Var är de?
Är svaret på brottsutvecklingen att ska in mera kultur och fritidsgårdar?
Absolut, jag är inte ensam om att tycka detta. Det låter ju som en idealist som försöker besvara en elak trollfigur nu. När jag sitter framför dig, men jag menar att det inre är ingen småsak för en människa, utan det är ju vår fantasi. Och det är inte så att vi matas med fantasi, filosofiska frågeställningar, utan vi matas med, vad skulle vi vilja ha? Jag hör ju föräldrar och alla prata om, vad vill du ha till middag? Det är ju inte det jag pratar om. Det är ju inte sakerna om maten. Jag talar om, vad vill vi att vi ska tänka och vilja? Var är visionerna? Det är därför som Greta Thunberg har kunnat röra så många miljoner unga människor. För att hon har en vision om planeten. Det måste ju finnas något större, något mer. Vi lever liksom i en materiell, väldigt materiell kultur.
Unga Klara var en särskild teaterscen under 35 år någonting. Och det var din skapelse. Du var konstnärlig ledare där jättelänge. Och vad jag förstår så är det viktigaste du har gjort. Om inte, berätta vad som var viktigare.
Nej, men då kunde man ju genomföra från ax till limpa någonting. En idé kunde växa i ensemblen. Och så kunde man be en författare eller själva ha en författare bland oss. Och utveckla det och dra in publiken och testa och utveckla pjäsen. Det var ju det närmaste man kan komma en skapande ateljé, fast teater.
Var det för att förändra samhället som ni skapade de här pjäserna? Eller vad var det som...
Nej, för att påverka publiken djupt och andligt, skulle jag vilja säga.
Andlig påverkan?
Ja, jag skulle säga att när man gick därifrån så skulle man inte glömma pjäsen, utan känna att den hade förstärkt ens livsandar.
När var det som bäst? Vad var det på Unga Klara?
Jag tycker det var en bäst pjäs rätt så ofta faktiskt. Det starka är när man kan se att publiken hoppar ut från och det kunde vara gymnasister då, och ropar sentenser ur pjäsen på tunnelbanan. Då tänker jag så här, någonting har ju hänt. Om det nu var revolutionen de vill, eller om det var att vi gjorde det rytmiskt så intressant. Men att vi påverkade med våra spegelneuroner
skådespelarna. Så du kunde se de där konsekvenserna efter en föreställning?
Och de kom ju tillbaka också och frågat, det var någon som såg om någon pjäs 13 gånger. Det tycker jag är minsta man kan begära, att de ser den 13 gånger. De plankade tillbaka in skolungdom på skolföreställningar. Det var något vi gjorde som hette Svettiga tigern, en kabaré. Då plankade ungarna tillbaka. Alltså de hade gått någon gång med skolan, sen kom de tillbaka och bara smet in.
När andra klasser var där?
Ja.
Unga Klara hade en särställning. Ni hade en egen ensemble, egen budget och så vitt jag förstår ett eget sätt att skapa föreställningen också.
Ja, det var det. Mycket med att vi testade så mycket.
Och i den här självständiga formen som ni hade så blev ni sen avvecklade 2009. Och det var den nu döde Benny Fredriksson som fattade beslutet. Om Unga Klara efter 35 år.
Han var väldigt levande när han fattade beslutet.
Ja, ja, den nu döde. Vad jag förstår, så, för att ni hade ju haft mycket med varandra att göra, men det här beslutet att om Unga Klara, det ledde till en allvarlig brytning mellan er två, eller hur?
Nej, brytningen var att alla ner teatern. Jag var utan teater. Men jag hade kritiserat honom offentligt. Och det var väl en no-no i det nya ledarstilen. Man skulle inte kritisera sin chef på ett stort bolag. Om man gör det riskerar man ju allvarliga konsekvenser. Men det var en diskussion faktiskt om teaterns själ. Så om jag brinner för någonting så är det den här... Ja, det kan verka larvigt att tala om andlighet. Men vad ska jag tala om då? Vår inre fantasi, vår ömtålighet. Och i de här skapande processerna när man gör extraordinärt intressant teater. Ibland är det bara inte bra och ibland är det, funkar det inte. Men när det är det så kommer man åt någonting som gör att människor känner sig väldigt levande när de har sett den här. Och det visste jag att jag kunde. Och vi gjorde en grej som hette babydrama. Mm. Som var 6 månaders bebis där som tittade på teater. Jag forskade i när börjar det här behovet av berättelser. När börjar människan vilja ha berättelser? Och det föll väldigt väl ut och Reuter kom farande och det blev en världssensation. Men min egen chef kunde inte se poängen i det där. Jag tyckte det var lite larvigt och framförallt dyrt. För det var bara några få bebisar tyckte han som fick det där.
Ja, Unga Klara ansågs vara en mycket dyr teaterform.
Ja, det var den inte, men det kan man ju anse.
Ja, men ni hade ju en budget i alla fall som ni...
Den höll vi.
Som ni kunde jobba inom då. Mm. Men när Stadsteatern i Stockholm slog samman med Kulturhuset, där det redan ingick i så att säga, samma byggnad, men det blev ändå samma, och då blev Benny Fredriksson chef för allting, så gällde det att försöka hitta effektiviseringar och... Du tycks inte ha förlåtit det där beslutet om Unga Klara. Det var ju mycket som skedde då när man skulle slå ihop den här verksamheten.
Vad menar du med förlåta? För det är så konstigt. Jag har ju accepterat det för länge sedan. Vi tog tillbaka teatern. Jag har skrivit en bok om hela nedläggningen. Jag är rimligt aggressiv. Men vad är förlåta?
Du beskriver... Hon, Benny Fredriksson, som en daytrader i boken.
Ja, det var han ju också. Han satte upp i entrén så kunde man se vilka föreställningar som hade sålt ut. Det vill säga 5 biljetter sålda till den här föreställningen eller sold out. Mm. Och det är ju, och sen kunde man också göra teaterpolitik på det, att den föreställning som sålde ut den fick leva vidare, det andra lades ner. Det var ju produktioner som bara gjordes 7 gånger där. Det tyckte jag var daytrading inom, alltså metaforiskt sett, bildmässigt sett. Mm. Det var ju en polemik. Jag är ju hårt fostrad i polemik i Lund, bland akademiker och så. Jag tycker hårda svängar ska man ha när man diskuterar. Jag var inte alls hatisk eller något sånt. Det är jag inte heller. Och det ändade ju med en förskräckelse som inte har med det här att göra som vi pratar. Men den chef jag hade då, den vitala chefen, vi hade ju olika åsikter om man skulle driva saker och ting. Och det trodde jag var bra, för jag trodde man kunde prata sanning.
Men den granskning som Aftonbladet gjorde av Benny Fredriksson och som... enligt de flesta då, ledde fram till det här självmordet. Hur ser du på det som han var i centrum för under senhösten 2017?
Ja, det blev ju... Jag tror att han var ganska realist. Alltså det var en förskräckligt karaktärsmord. Så skulle man kunna ta det. Men jag frågade honom några dagar i samband med det där. Hur ser du på... Vi hade en ökänd machotyp på teatern och hur ser du på hans handlingar? Och Benny sa då att ja, det är inte vår, jag citerar ju det, att det är inte så vi ska behandla i vår jämställdhetspolicy, fungerar ju inte det här. Jag tror att han var realist å ena sidan och att han klarade hårda tacklingar. Det är svårt att veta om det här var det som knuffade honom in i psykisk ohälsa. Så, som kanske, men det är en ohyggligt utsatt chefsroll. Jag skriver ju i min bok om den här konflikten att jag också kan känna medkänsla med att vara teaterchef. Det är otroligt tufft att driva en sån enorm situation. Jag tror inte han fattade heller att det skulle bli sånt ekonomiskt krav som man bland annat hade kanske inbjudit till själv genom att vara så framgångsrik. Så att han kom att finansiera Kulturhuset som alltid varit underfinansierat med Stadsteaterns intäkter. Och då kanske det stack ut att vi höll på med vår, ska vi säga, forskningslabb i källaren. Att det kunde han kanske inte motivera. Jag kan se massor av aspekter på det här. Men jag är inte säker på att det var Aftonbladets artikeln som tippade. Det var inte härlig läsning för någon som blir attackerad på det sättet. Den var ju inte genomförd. Men maktgranskning, det tycker jag, det var alldeles för sent. De borde ha gjort en ordentlig maktgranskning. Det fanns mycket att titta på där på Stadsteatern.
Vi har en pandemi som snart 2 år. I bokens avslutning, din självbiografi, så har du en karantändagbok och du talar om dödsgudinnan C som i corona. Vad ser du, vad har det här betytt för dig, det här, och vad tror du händer med Sverige som en följd av den här?
Ja, vi står ju inför en ny fråga här med nedstängningar och restriktioner och så att det kommer att påverka oss. Jag är upptagen av alla de här lidanden som människor har av isolering, och det slog väldigt hårt mot unga människor som just var i färd med att göra konstutbildning och teaterutbildning och så, att de inte fick träffas och inte fick hålla på fysiskt. Men vi sparade ju barnen i skolan, de var ju faktiskt i skolan, och det är en stor skillnad om man tittar på Europa, på vissa ställen där lockdown har varit stenhård och där barn ju, som det visar sig, ju inte alls lär sig av de digitala medlen. Det är ju väldigt mycket sämre upptagningsförmåga genom det digitala.
Är du fram till nu nöjd med hur ditt liv har varit?
Det får jag väl ändå säga. Även om jag är en... jag talar om strukturer och patriarkatet när det gäller orättvisa. Jag har också råkat ut för mycket orättvisa, tycker jag. Men det har jag sett som, det är en del i patriarkatet.
Susanne Osten, regissör, författare och ikonisk svensk feminist. Tack för att du kom till fredagsintervjun.
Tack själv för att du har stått ut.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.